Den här terminen så har vi ju en liten hybrid kan man ju säga. För er som följer månadsbladet och så står det ju bara utskrivet vem som ska predika. Och vi brukar ju alltid ha ett tema och sätta upp det här. Den här terminen så kommer vi inte ha det på samma sätt, utan vi kanske kommer ändra någon text här beroende på vad vi vill signalera för någonting. Men annars tänker vi att vi vill följa kyrkoårets texter, men också vara öppna för om Gud säger någonting särskilt till oss. Och denna söndag så är temat tro och liv. Men i mina förberedelser där så har jag blivit påmind och jag har blivit liksom varse om att tro och liv, det kommer ständigt med en förvissning, alltså en medvetenhet, en förväntan och en beredskap att Gud gör något nytt. Annars lever vi av gammalt vatten, gammal mat. Men han, på samma sätt som han gav Israels folk nytt manna i öknen, så tror jag att vi ska vara beredda på att Gud gör någonting nytt i våra liv varje dag. Och jag vill till att börja med ta med er i Jesaja kapitel 43, vers 18-21. Och i den mån George hänger med mig i predikan här, så lägger han upp bibeltexten här. Snyggt. Jag läser Jesu namn. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se och gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar. Till jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar. Så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. I Jesu namn. Amen. Som sagt så är jag övertygad om att tro och livet kommer ständigt med att en beredskap och förväntan på att Gud gör något nytt. Utmaningen, tänker jag, det är att bli att se det och att kunna våga omfamna det. Och när vi stannar upp då inför Jesaja här, framförallt i kapitel 43, från kapitel 40 och framåt, så om man ska tro bibelforskningen så är det ungefär samma tidsrymd, alltså ungefär 500 år före Kristus, som det här skildras, och samma tid som också Esra och Nehemia tjänstgjorde och kom till också som bibelböcker här i Bibeln. Det kretsar kring, det är att Gud, han har... Jesaja talade väldigt mycket tidigare om att Gud skulle föra Israels folk till fångenskap. Alltså de skulle drivas bort ifrån Israel till det babyloniska riket. Men här kommer det löften, vilket också uppfylldes, av att Gud skulle släppa dem fria. Och egentligen helt mirakulöst skulle jag vilja säga. Själv låter den babyloniska härföraren och kungen betala för att de skulle få komma tillbaka och bygga upp templet igen, deras murar och stadsportarna. Och det skildras i Esra. Vi kan ta det i kapitel 3, Esra kapitel 3, vers 10-13. När de börjar på att lägga grunden, så står det i vers 10. När byggnadsarbetarna la grunden till Herrens tempel, intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter. Tillsammans med leviterna, Asafs söner, prisade de Herren med cymbaler efter den anvisning Israels kung David hade givit. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god, hans nåd mot Israel varar i evighet. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda, glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Det står alltså att människors glädje och förtvivlan avlöste varandra. Och vad är det som utspelar sig här egentligen? Det är att Gud gör någonting nytt. Men de äldre och som har varit med sedan förr, de redan när grunden ska läggas, så är det någonting, ett skav hos dem. De minns ju det praktfulla templet som blev ett så konkret också bevis på att Gud var med dem. Gud hade gett anvisning till David hur templet skulle byggas. och hans son Salomo fick vara med och fullborda det bygget. Vilken ståtlig byggnad det var, kan jag tänka mig. Och redan när grunden ska läggas så vet de att inte bara med en glädje av att det kommer någonting nytt. Bara, men det här är inte det andra, det här är inte det gamla templet, det här är ett annat tempel. Och sorgen infinner sig. Medan då andra kunde se att Gud gjorde någonting nytt. Han hade befriat dem från fångenskap. Han hade fört dem hem igen. De var fria. Att få bygga upp Guds stad på nytt igen, hans tempel. En del kunde helt enkelt inte se att Gud gjorde något nytt. Där det tidigare var stängt och tårlagt kom han igen med levande vatten och gjorde en väg till frihet. Och det intressanta är att de som lyckades se vad Gud gjorde så brast ut en lovsång över vem Gud är. De brister ut att han är god, hans nåd mot Israel varar i evighet. Och det vi läste inledningsvis i Jesaja så sammanfattas det också när Gud gör någonting nytt. Så är det att folket som jag har format åt mig i vers 21 ska höja mitt lov. Den lovprisningen kommer ut från att Gud gör någonting nytt. Därför om du ska ha liksom som en liten parameter med dig när du vill se till ditt egna liv. Så kommer Gud först och främst inte att göra någonting nytt för att boosta ditt eget ego. Han kommer att, när han gör någonting nytt så kommer du börja fatta hur stor Gud är. Att han har, som Håkan sa, stått fast vid det han sa från det han sa innan han åkte upp till himlen igen. Jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Och om vi ser till hela evangeliet över att Gud sände sin son till oss. Så grundade i sig själv också att Gud gjorde någonting nytt. För det är inte varje dag som någon kommer att födas genom jungfrufödsel. Det är rätt svårt att tro att Gud skulle göra någonting sånt. Eller att han skulle gå den vägen. Det är inte heller helt enkelt ens att tänka att en son från en snickarfamilj lågt ställt blir omnämnd som frälsare. Som till och med ska ha en högre status än överste präster och folk som har det rätta härkomsten. Ännu mindre att du och jag skulle få förlåtelse för våra synder och förtjäna rättigheten att kallas Guds barn genom denna snickarson som spikas upp på ett kors. Att det bara skulle gå på ett sätt att få närma sig Gud genom försoningsblodet på korset. Så sammanfattningsvis gjorde ju Gud uppenbarligen någonting nytt i det som vi alla vill samlas kring här idag, Jesus Kristus. Och för det så krävdes det för de första kristna mod att tro på evangeliet. Över att det kunde vara så otroligt. Och det är på samma sätt för oss idag. Det kräver mod att tro på det evangelium, men det kommer med liv, det kommer med nytt liv. Och tro och liv, tror jag verkligen, handlar väldigt mycket om att kunna se det nya Gud gör i våra liv och omfamna det. Och om jag ser till mig själv så vet jag en del om det, men för mig så tog det ju ungefär 20 år. Av att veta från man är 7 år att man ska förstå och predika inför människor. Att vi delar det här evangeliet, det här knasiga, som är för bra för att vara sant, för att vara konstigt för att vara sant. Men ändå så självklart. Så jag slog bort den där pastorskallelsen under hela mitt liv. Även trots att det var så självklart för mig. Tills den dagen när jag var på mitt 4:e år av 5 på autonomutbildningen. När jag frågade Gud. En farlig fråga. Gud, vad vill du med mitt liv? Och han säger till mig. Rickard, du vet tydligt vad jag vill med ditt liv. Men det är ju utanför den här gamla tryggheten. Det är någonting nytt. Och jag vågade ändå där säga ja till honom. Och inte helt bryta upp. Men bryta upp mot gamla banor. Bryta upp med gamla förväntningar om hur Gud han vill med mitt liv. Gamla banor om hur Gud använder mig. Och det har lett till inte bara att jag får stå här idag, utan det har lett till att jag har fått lära känna honom på ett helt annat sätt. Jag har fått leva ett liv som jag inte kunde vågade ana att jag kunde få leva. Han har lovat att alltid vara med dig. Alltid vara med dig. Om jag bara skulle våga ändå mer tro att hans vägar för mitt liv är så mycket bättre än vad mina vägar. För Gud gör någonting nytt. Eller se bara på kyrkans fortsatta utveckling. Ja, men en del börjar tro på Jesus. Även hur konstigt den kan märka, så tror de att det är Guds svar till mänsklighetens. Till mänskligheten. Och Jesus, han rycks upp till himlen igen. Men han säger, stanna kvar här i Jerusalem tills så ska jag sända min ande. Ja, det kan vi väl göra. Man börjar vänja sig vid den tiden att Gud gör någonting nytt. Och han sänder sin ande så att som tungor av eld faller på apostlarna och lärjungarna. Jättekonstigt. Folk tänker ju, som går runt där, samlas jättemånga. Ni är fulla mitt på ljusa dagen. Men det finns de som vågar säga nej, nej, nej. Gud gör någonting nytt. Och tänk om de bara skulle ansluta sig till de som anklagade, de som hånade, de som skrattade, som uppriktigt tyckte det var konstigt. Vad hade det gått med kyrkans utveckling då? Men de omfamnade att Gud gjorde någonting nytt. Han kom med kraft ifrån höjden som han hade utlovat. Ja, som redan Jesaja och profeterna hade lovat. Och det har lett till en världsvid kyrka, utbredda människor, drivna av Guds förvandlande kärlek och hans livgivande ande. Kyrka har spridit tron, har förmedlats genom människor som förstår, som har lyckats förstå sin kontext. Men också att se det nya Gud gör, också lyckats förmedla evangeliet till hungrande och törstande. Ja, vad vill jag då säga, har sagt med det där? Det är att jag vill verkligen inte prata ner det som har varit. Jag vill inte prata ner gamla tider. Jag älskar att läsa om vad Gud har gjort i vårt land, i vår stad, genom historien. Och framförallt blir jag extra stolt såklart vad han har gjort genom vår församling också. För Gud har gjort mäktiga saker och han gör fortsatt väldigt mycket. Men faran, skulle jag vilja säga, slaget om vårt hjärta, det är när vad Gud gör och har gjort stannar vid nostalgi. Av att ingenting kan bli större än det som har varit. Kristen tro eller lärjungaskapet får aldrig stanna vid bara nostalgi. För Jesus kommer i alla tider vara på jakt efter sökandet efter det förlorade fåret. Den marginaliserade, den uträknade. Och det utmanar såklart oss som kyrka och individer. Inte minst i ett år med, där man säger Jesus som årets influencer. Och där artiklar, reportage och sändningar på tvn till och med nämner Jesus i var och varannan dag. Och vi kan följa diskussioner på Rapport om en eventuell väckelse på nyheterna på tvn. Eller på sociala medier eller tidningen. Så vi kan ju landa i olika slutsatser. Men för mig så blir det tydligt att Gud gör uppenbarligen någonting nytt. Frågan är bara om vi märker det. Eller ännu hellre, vågar vi omfamna det? Och här tror jag att Gud kommer att utmana inte bara vår församling utan församlingarna i Sverige. I Markus evangeliet kapitel 2, vers 22 säger Jesus: ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Och den här texten handlar ursprungligen om att det nya som Jesus kommer med inte ryms inom den gammaltestamentliga judiska tempelreligiositeten. Utan kommer att vara på ett nytt sätt och inkludera alla folk. Men den här texten drabbade mig på ett profetiskt sätt och jag upplevde att vi som församling allvarligt behöver ställa oss frågan: kommer väckelsen att rymmas i vår församling? Vågar vi omvandla vår församling så att nya människor får plats hos oss? Eller kommer väckelsen att växa sig så stor i egna församlingar utanför den traditionella församlingen eller i vår församling? Är vi beredda att ändra vårt sätt att vara? Är vi beredda att släppa in unga människor med ett nytt tankesätt? Vågar ge människor med en annan kulturell bakgrund ansvar i våra församlingar? Vågar vi förändra och anpassa oss så att denna väckelse kan frodas inom Östermalmskyrkan? Eller kommer den växa sig stor utanför? Och här kan jag stolt ändå konstatera att vi som församling är med på en god resa. Men vi kan aldrig slå oss till ro. För Gud sänder ständigt nya människor. Och Gud, när Gud gör någonting nytt så utmanas det gamla. Och detta har hänt många gånger förut också egentligen. När reformationen växte fram rymdes den inte inom katolska kyrkan. När frikyrkan växte fram rymdes den inte inom svenska kyrkan. Och när baptisterna eller pingströrelsen, Örebromissionen, så rymdes den inte inom det etablerade frikyrkorörelsen. Här kan en del såklart känna sorg på samma sätt som i Esra över att det inte var som på den gamla goda tiden. Men om du ser dig runt omkring, till och med den här söndagen, så är vi välsignade av att vi kan konstatera att Östermalmskyrkan är tydligen inte sig lik som vi var för 25 år sedan. Gud gör uppenbarligen någonting nytt. Där vi som församling snart har fått välkomna 20 nya medlemmar genom dop eller flyttbetyg. Söndag efter söndag gästas vi av nya människor. Och här vill jag säga till dig som har gått här i urminnes tid och du som är här för första gången idag. Hjärtligt välkommen hit. Gud fortsätter uppenbarligen att göra någonting nytt. Och det utmanar det etablerade. Det som sitter i väggarna. Det som vi alltid har gjort. Dagens evangelietext kommer därför med ett skav där Jesus sätter finger på det där jobbiga. När Gud kommer med någonting nytt. Och kanske framförallt det etablerade. Han säger så här i Matteus evangeliet kapitel 21. Vers 28-31. Vad anser ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa: min son, gå idag och arbeta i min vingård. Jag vill inte, svarade han, men ångrade sig sedan och gick. Mannen vände sig då till den andra och sa samma sak. Han svarade: ja, herre, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: den första. Jesus sa till dem: amen, säger jag er. Publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Och jag tycker den är jobbig, den här texten. Den är jobbig utifrån att jag som kanske ändå tänker att jag är redo att följa dig, vad du än kallar mig, indirekt också har sagt, fast bara om det på mina villkor. När kanske andra känner en känsla av att jag kan inte vara använd av det, jag passar inte in. Snarare är den som vågar gå när Jesus kallar. Och som troende och lärjungar till Jesus är vi kallade att följa Jesus och sprida evangeliet där vi går fram. Men risken skulle jag säga det är när vi blir nostalgiska och Gud gör någonting nytt. Är att vi då sätter oss vid sidan. Vi har sagt vårt ja, men när det inte blir som vi har förväntat oss vill vi inte vara med. Därför ber jag dagligen för mig själv, och du kanske också finns här som vill be ut den bönen också. Be till Gud om beskydd, om förhärdade, hårda hjärtan och en grumlig blick. För min oro är att vi inte ska se det nya Gud göra. Att vi inte är medvetna om den väckelse som Gud kommer med. Att vi helt uppenbart inte är villiga att kavla upp ärmarna när det är skördetid. För Jesaja, han blev såklart drabbad även av sin egna profetia där i vers kapitel 43. När Gud kommer med någonting nytt, vad ska jag då göra? Förmodligen så påminner sig själv om det när Gud först kallade honom i Jesaja kapitel 6, vers 8. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. För i alla tider, vill jag avsluta med, när Gud gör någonting nytt så finns den där frågan ljudande. Vem ska jag sända i den här tiden? till hungrande och törstande? Den frågan, den är ställd till dig, min vän. Och Herren, han väntar på ditt svar, på ditt gensvar. Han möter dig där du är just nu. Vad du behöver, det du kan fråga dig, det är: vad behöver du för att fatta ditt beslut? Jesaja behövde uppenbarligen få möta Guds helighet där vi, när han blev kallad. Han fick också en glödande kol som sattes på hans tunga. Han blev befriad från sin synd. Vad är det du behöver? Kanske är det ett förnyat gudsmöte. Eller du finns kanske här som har sökt efter Gud ett tag. Du har sökt i olika religioner, men fått upp ögonen för den kristna guden. Kanske det för att du känner att han känns ju rimlig. Men kanske ännu mer för att enligt den kristna kyrkan, den kristna tron, så verkar han också vara en levande gud. En personlig gud. Och till dig vill jag utmana att är det ett möte med honom du söker, så vill han möta dig. För min övertygelse är att han är här idag. Att få inte bara röra dig med sitt glödande kol som han rörde Jesaja. Nej, något ännu mer kraftfullt. Att få röra dig med sina korsmärkta händer. Med spikhålen där blodet rann för din skull. På grund av hans kärlek till dig. För att du ska vara förlåten, upprättad, och i honom kan du få ett nytt liv. Och jag skulle vilja verkligen uppmuntra dig att ta emot det där erbjudandet. Och finns du här, så kan du få ge dig till känna under förbönen, eller gå fram till någon förebedja, eller till Maj eller Håkan efter gudstjänsten, så vill vi gärna be för dig. Och till dig som känner att du kanske har stannat av på vandringen. Jag skulle vilja att du under den här delen vi har här efteråt går tillbaka till den dagen du beslutar att följa Jesus. Och när du då sen går tillbaka till nutiden, så märker du kanske att mycket har hänt längs med den här vägen. Livet har inte bara varit enkelt. Det har kommit stunder där du har blivit sårad. Stunder där du har blivit besviken, såklart på Gud också. Eller det fruktansvärda som har inträffat. Sjukdom och elände. Missmod och tvivel. Till dig vill jag säga att Gud, han gör någonting nytt i ditt liv. Att du ska i Jesu namn få märka det också. Det är min bön inför den här gudstjänsten. Du ska få fyllas med tro och på nytt få våga lägga händerna på sjuka. Och de ska vara helade. Du ska få nytt, få modet och inspiration att få knäppa dina egna händer. Och låta honom få veta alla dina önskningar, som ordet säger. Du ska få nytt på att se hur Gud kommer med levande vatten över torrlagda platser i ditt liv. Och du ska påminnas om att han är god och hans nåd varar i evighet. Och att det är han, oavsett hur den här församlingen ser ut, att det är han som är huvudet för den här församlingen. Det ber jag ut i Jesu dyrbara namn. Amen. Och jag ber: kom helig ande. Kom helig ande, Herre. Min bön här, det är den gamla sången: Jesus kär, gå i förbi mig. Och att jag vill be ut det för vår församling: gå i förbi oss, Herre. Att när du tänder din eld, Herre, när du kommer med din längtan, Herre, för själar, Herre, gå i förbi oss, Herre. Här är vi, sänd oss. Men börja med oss. Börja med mig. Tänd din helige eld i mitt hjärta, Herre, och i våra hjärtan, Herre. Du ser vår hunger och vår längtan, Herre. Du ser våra ökenplatser, Herre, ökenmarker, Herre. Kom, Herre, med regn, Herre. Kom med nåda regn, Herre. Över varje del i våra hjärtan, i våra liv, Herre. Du ser de kämpande här som står vid sidan om sjuka respektive, Herre. Kom med åk, Herre. Kom med hopp, Herre. Kom den som har kämpat länge med sjukdom, Herre. Kom, Herre, med ork, Herre. Kom till den ofrivilligt singel, Herre, som har längtat efter att få leva livet, Herre. Dela det med någon annan, Herre. Kom, Herre, med något nytt, Jesus. Och den som kämpar i tillvaron på arbetsplatsen, Herre, som sitter med en klump i magen, Herre, inför en måndag som ska komma. Kom, Jesus, med nytt hopp, Herre, med nytt liv, Jesus. Kom med beredskap och förväntan att du ska göra någonting nytt, Herre. Ja, jag lägger oss själva, Herre, inför dig, Herre. Kom med ditt fantastiska förbarmande, Herre, och din heliga ande över oss, Herre. I Jesu namn. Amen.